Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till Ecotime podcast den 23 januari 2024. Januari är ju inte den månaden där det händer mest grejer. Men likväl har det hänt en hel del grejer på klockmarknaden och i klocknyheter generellt. Både utrikes och inrikes. Så vi var inbjudna på event till Nymansur för att fira att de är det för Grand Seiko. Mm. Och vad är det som är så kul med det? Jo, för att Grand Seiko är ju ett... Jag hade till och med en Grand Seiko, mina 10 favoriter, som vi pratade om i förra avsnittet. Så japanskt hantverk, ni som redan känner till Grand Seiko behöver jag inte pitcha det här för. Men i en prisklass som är... Hjälp mig nu. Hur förklarar du Grand Seiko, Alex? För någon som kan klockor men inte känner till varumärket väldigt väl.
Nej, men att det är en premiumtillverkare av armbandsur, helt enkelt. Ja. Med väldigt hög finish på både boetter, på urverk och på tavlor och visar.
Jag får med att de gjort kvartsverk som diffar sen...
Ja, typ 2 sekunder per år.
Ja.
Ja. Ja, men det har de.
Finns ju en del klocksamlare som skulle behöva en sån i samlingen. Som gnäller på tidhållning och sånt.
Jaha, på folk som inte kommer i tid.
Ah, nej, jag menar snarare folk,
nej, skojar.
Folk som inte behöver vara i tid, men nej. Tycker att deras klocka ska gå som ett atomur.
Ja, nej men absolut. Alltså, Grand Seiko var ju en del av Seiko, stora Seikos. Liksom under Seikos paraply, men står ju sedan ett par år tillbaks på egna ben. Och har väl i Europa sitt liksom huvudsäte i Frankrike och Paris, där de har en stor butik på Place Vendôme, om jag inte missminner mig helt.
Och var därför varumärkesrepresentanterna på plats pratade franska?
Jajamän.
Sinsemellan då, inte...
Inte med oss.
Nej. Okej, okay, makes sense.
Mm.
Men Grand Seiko... har gjort otroligt många modeller. Jag tycker många av dem ser väldigt bra ut.
Mm.
Finansieringen är löjlig. Urverken är löjliga. På ett bra sätt.
På ett bra sätt, ja. Mm.
Och det har funnits representation i Sverige på Grand Seiko under en tid.
Ja, det.
Men nu flyttar de in på Krons och Nymansur helt enkelt. Ja. Så det var kul att vara på plats.
Många modeller.
Många modeller hade de.
De hade lite historiska modeller med sig också som man fick titta på. Som egentligen då, de två av de modellerna ligger väl till grund för typ det mesta som Grand Seiko producerar idag.
Och när är det, pratar vi 60-tal, 50-tal?
Ja, 60-tal va? Skulle jag säga.
Och vi behöver foka mer på Grand Seiko i år, känner jag. Vi kanske inte gjorde det jättemycket i fjol. Men för den som vill ha en Grand Seiko nu så är det Nymansur eller Krons som gäller.
Mm.
Och det var skitkul att vara inbjudna på event hos Nymansur och kolla på massa modeller, dricka japansk öl, äta sushi.
Ja, det var japanskt tema.
Exakt, det var japanskt tema och det var väldigt stort intresse, det var väldigt många som var där.
Mm.
Och samtidigt måste jag säga att det var ju aldrig... samtidigt måste jag säga att Nymansur och Krons som säljer Rolex, som säljer Vacheron, sålt AP, alla de här high-end-märkena. Mm. Jag säger inte att det var otippat att de skulle ta in Grand Seiko, inte jätteotippat, men det är samtidigt lite offside. Och varför jag menar det är för att de har hållit sig till schweiziska varumärken.
Mm.
Japan är väldigt långt bort från Schweiz, även fast de gör otroliga klockor.
Men det talar ju lite om också vilken resa Grand Seiko har gjort senaste åren och hur mycket respekt de har fått hos liksom klock-communityt, hos samlare och handlare och bloggar och allt sånt liksom. De har ju inte funnits så länge. Alltså Grand Seiko får man ju inte glömma, såldes ju enbart i Japan fram till typ så här 2010 eller någonting. Så att de har ju funnits i Europa, i västvärlden bara i dryga 14 år då. Så att det är också en sån grej. Men det är kul att se att de satsar ju hårt på Europa, och framförallt de är väldigt stora i USA. Och jag menar, den stora bloggen Houdinki var väl en stor del till att de fick sånt genomslag på den amerikanska marknaden till exempel, men även världen över. Så att, kul att se Grand Seiko. Mycket modeller finns att titta på, hos Krons och Nymans ur, stort urval. Vi har ju skrivit en del om det förut, men inte så mycket på senaste.
Värt att bevaka.
Värt att bevaka, 100%.
Så det kommer vi göra mer igen. Och vi tackar för ett trevligt event. Jag tycker faktiskt att man måste ju leva som man lär.
Mm.
Så, och jag vet att både du har haft Grand Seiko.
Ja.
Jag har haft flera stycken.
Ja.
Jag vet att jag har bara en minnesbild av att du har haft
en.
Vad... Det är en GMT. Mm. Den tycker jag är snygg. Vilken, vad var det för ref på den?
Jag tror att det var... Det här är ju 10 år sedan typ. SBGM 001 kanske. För den som behöver någon liknelse så är den väl ganska lik en Rolex Explorer 2.
Ja.
Ja. Fast... Men sen har jag ju... Alltså de släppte ju en kvarts GMT i fjol.
Jag tänker avbryta dig bara och säga att jag tycker att... den Grand Seiko Explorer, även fast eftersom du jämför den med Rolex Explorer 2, så tycker jag att om du bara tar 42 mm Rolex Explorer 216-570, ja, då är Grand Seiko snyggare och bättre bär.
Ja, men den ska nog jämföras med 16-570 Explorer.
Då väljer jag 16-570.
Ja.
Men jag tycker att den Grand Seiko är snyggare. Jag kommer ihåg att du har haft den.
Så. Mm. Bra minne.
Ja, ibland. Jag har haft några Grand Seiko, men den jag kommer ihåg mest är SBGM 221, som är en 39 mm, kanske 39,5, säger 39 mm GMT.
Mm. Är den som har lite så här krämvit tavla?
Krämvit tavla, levereras på läder. Läder, så här, läder. Ser otroligt ut på bild.
Ja.
Är lite tjock i verkligheten. Mm. Men ser bra ut, känns rätt. Det var ett väldigt aktivt köp av mig. För att jag visste att det här var den Grand Seiko som jag tycker är snyggast av allihopa.
Mm.
Så den köpte jag.
Mm. Jag var lite sugen på det innan du var på väg in dit innan du avbröt mig. Men hon släppte en kvarts GMT i fjol. Som jag tittade på och gjorde en YouTube-video på. Som jag tycker var väldigt bra. Den kostade då i alla fall strax under 30 000, vilket jag tycker är mycket smäll för pengarna om man ser till finish. Och, trots att det är ett kvartsverk, jag har ju inget problem med det överhuvudtaget. Men ett väldigt exakt sådant, och med en komplikation som är en av de som jag använder utöver datum liksom, på mina klockor. Den tycker jag var riktigt bra. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den hette. SBGN någonting. 027 kanske.
Jag vet vilken du menar.
Ja, gjorde ju en uppdatering på den. Och jämfört med den tidigare modellen och flyttade kronan och ändrade lite med index och grejer. Och gjorde den svartvit monokromt liksom utförande. Vilket jag tyckte var väldigt nice. Jag vet att många gillade den versionen som var innan, som hade lite röda inslag i text och sånt. Text och GMT-visare. Ja, men Grand Seiko, väl värd att spana in hos Nymans ur och Krons ur i Stockholm.
Och jag tänker inte släppa Grand Seiko.
Nej, fan, jag som tyckte jag gjorde en jävla bra övergång.
Det gjorde du, fast vi gasar vidare. För jag undrar, du var ju i Japan.
Ja.
Och du övertalade väl din fru att gå och få kolla på klockor ibland, tänkte
jag. Ja, så här... kolla på lite klockor. Jag tror vi var inne i 50 butiker och letade klockor. Så jag tycker lite synd om henne så här i retrospekt.
Ja, ja, men är man gift med en klockguru så är man. skämt åt sidan, som man säger.
Mm.
När du var inne För du kollar ju på väldigt mycket pre-owned grejer. Du söker, som pratar om 100 gånger, Cartier, Piaget, de här grejerna. Mm. Är det mycket i Japan, är det mycket Seiko, Grand Seiko i de här butikerna, i pre-owned pantbanker och sånt, har du pratat om pre-owned butiker?
Ja, vad jag minns så var det en del, men inte så här överdrivet mycket. Jag skulle säga att liksom 99% av alla butiker jag var inne på fokuserade på Rolex.
I flyttkartonger.
Nej, men mycket Explorer-rätter.
Aha, okay.
Och sportstål. Och sen liksom jag, det var ju inte det jag letade efter, så jag är ju ganska målmedveten, jag är inne i de här butikerna, så jag fastnar liksom inte runt på andra varumärken utöver det jag söker, framförallt för att hålla det tidseffektivt så att inte min fru...
Du har en limit hur länge du får vara inne i alla butiker.
Lite så. Så nej, jag ska inte säga att jag kollade så mycket över det, men jag antar att Japan, om man tittar pre-2010-modeller från Grand Seiko, så är det ju antagligen där du hittar flest i världen.
Makes sense.
Kvalificerad
gissning. Om det inte är så att de har exporterat mer...
Så kan det vara.
I och med att de har ökat försäljningen och volymen. Och, men nu tänker jag...
Nu fladdrar du iväg.
Vidare,
ja.
Om du så vill. Ja. Du försökte gå vidare,
Jag var kraftigt på gång och sen blev jag tillbakahållande här. Men jag tycker att vi ska prata om en väldigt intressant aktion som går av stapeln i februari. Där en känd musiker aktionerar ut, jag skulle inte tro att det är hela klocksamlingen, men delar av den i alla fall. Och det är ju en världskänd artist som jag var och kollade på i Stockholm i Globen.
Magnus Uggla?
Nej, inte Magnus Uggla. Är han världskänd? Du sa Magnus Uggla bara för att du såg han på gatan här om dagen.
Det är top of mind.
Nej, men Elton John är ju känd för sin klocksamling. Han har ju väldigt mycket klockor och har... han verkar vara väldigt klockintresserad helt enkelt.
Alltså, om man kollar genom åren och... Nu har ju folk gjort lite research i det här. Men han gillar... lyxiga grejer och i klockor.
Ja.
Och man kan se musikvideos, man kan se bara på pressbilder, allting, att jäklar vad han har köpt dinkor.
Ja, och han föredrar ju klockor som inte är så diskreta heller. Så det är mycket ädelmetall och det är mycket ädelstenar på hans klockor.
Det gillar vi.
Ja. Så jag har suttit och tittat på den där katalogen. De säljer, det är Christie som säljer klockorna. Och det är inte bara klockor som säljs, utan det är även smycken och kläder. Och liksom, han har ju någon del av den här stora auktionen som är liksom hans Versace-kollektion. Liksom, med typ morgonrockar och grejer. Så det finns en hel del där för den som är nyfiken och kollar vidare på lite andra grejer än klockor. Men just klockorna då, så... finns ett ganska tydligt mönster i vad han gillar. Och främst varumärken som Cartier, Chopard, även Piaget, även Hublot. Var det en hel del olika Hublot som ska gå under klubban då. Men gemensam nämnare var ju att typ alla var stensatta mer eller mindre. Vilket var lite intressant. Men alltså, om vi ska gå in lite mer på liksom vad för typ av klockor som faktiskt ska säljas då, så har vi till exempel en Cartier Crash. Den som kom på 90-talet som var limiterad till 400X, om jag inte missminner mig.
Och den var inga diamanter på, men de tillverkades ju inte med det då heller. För
nej, det finns säkert. Men just den här modellen som är en så kallad Paris Crash, som är lite mindre än originalet av London Crashen. Den gjordes inte med diamanter i just det här utförandet. Finns säkert någon. Skulle inte förvåna mig. Sen hade han hade en tank med liksom den var helt galen. Med safirer på urtavlan. Baguetteslipade. Och baguetteslipade diamanter på caset.
Har du sett den som förut?
Ja. De har ju skrivit Possibly Unique, men det gick en på en annan auktion i höstas som hamnade hos en stor dealer slash samlare i Hongkong som jag sett på Instagram.
Så då är den ju garanterat inte unik.
Nej, men den gjordes nog i väldigt liten
de
upplaga.
De gjorde tre,
typ. Sen har den en galen Santos i guld. Cartier Santos i gult guld. Som är dock eftersatt med diamanter. Men som påminner lite om den... du vet, en Rolex Day-Date Octopus, som den kallas. Som har liksom briljanter och baguette-slipade diamanter på länken.
Ja. Den är special edition.
Special edition.
Jag vet inte om jag tycker den är ful eller om jag tycker den är... Jag tycker den är cool oavsett.
Ja, den är cool. Men objektivt snygg, det vette fasiken. Utöver det så har den några helt galna Chopards, kronografer. Bland annat med också mycket stenar.
Jag har en Chopard
på. Du har en Chopard med stenar på det.
Ja. Det är jag och Elton.
Det är du och Elton.
Om man inte sålt alla nu på auktionen.
Nej, exakt. Rolex Daytona Leopard. Det är väl en sån klocka som är liksom Elton, eller?
Ja, det är Steven Tyler.
Ja,
och men, Elton.
Och Elton och Nicolas Cage.
Ja, okej. Okay. Ja, det låter rörigt.
Ja, men det känns som en sån klocka som passar Elton väldigt bra sett till hur han liksom klär sig och för sig rent generellt.
Och det är ju det tonan med leopardmönstrat band och sten, urtavla.
Urtavla
och ja, stenar diamanter.
På. Mm. Sen hade han även lite... Han hade en jättefin Frank Müller evighetskalender i, jag tror det var roséguld med svart urtavla.
Master of Complications, va?
Master of Complications. Ja, men alltså en Frank Müller från den eran när Frank Müller var som bäst i mina ögon, det vill säga 90-talet.
Och det är roliga med 90-talsklockor från Frank Müller är att folk fått upp ögonen för dem nu.
Mm, verkligen.
Och köper på sig. För att Frank Müller grundades i 92.
Mm.
Och det var ju under de tidiga åren som de gjorde... Eller de producerade klockor fortfarande. Men i början av de tidiga åren, 90-talen, var de ju fortfarande originalägarduon.
Ja. Yeah.
Och de hade fortfarande en väldigt Frank Müller-aktig design, fast mindre klockor. Många tänker väl att Frank Müller är skitstora, blaffiga, rektangulära klockor, vilket de ofta är nu för tiden. Men ur... Så här, de kanske var lite mer sansade på 90-talet.
Ja, men det makes sense också givet att Frank Müller jobbade hos Patek Philippe. Så det finns ju mycket designdrag från Patek Philippe om vi kollar på tidiga kronografer hos Frank Müller till exempel. Med Breguet-index och så vidare. Så att, ja,
och det är sån här mer information som gör att folk blir nyfikna.
Ja. Han hade en väldigt trevlig Royal Oak 33 mm i vitt guld med safirer på glasringen och med en Mother of Pearl, alltså Perlemo-urtavla.
Mm.
Ganska sansad ändå.
33 mm bär större än man tror på Royal Oaks. Jag har 17,5 handled, då lite mindre för jämförelse. Och jag kan lätt bära upp en 33 mm.
Ja, 33 mm är väldigt bra. Många blir lite avskrämda när de hör storleken 33 mm. Men som vi har sagt förut, som vi säger igen. Alltså klockor med integrerad länk bär ofta lite större. Och länken på 33 mm Royal Oak är lika bred som på 36 mm.
Yes.
Så att det bidrar ju till liksom hur den upplevs på handen. Och vi har väl... Eller jag har väl konverterat några stycken av mina vänner till att faktiskt inse att 33 mm är ganska bra.
Jag tror att du konverterat fler än så.
Klappa mig själv på axeln.
Genom åren. Men, och för den som gillar en klocka och tänker att fan den är för liten, måste testa på.
Ja, det tycker jag. Alltså innan man bestämmer sig så är det väl värt att prova 33. Jag tycker att för mig är det... nog den bästa storleken. Plus att den är väldigt tunn.
Mm.
För den finns i automatiskt utförande, men den kommer oftast med ett kvartsurverk, vilket gör att den är väldigt tunn. Och du får lite den här jumbo-känslan då. Om vi snackar liksom Royal Oak 39 mm, originalet, jumbo, ultratunn. Så får man lite samma känsla på handleden med en 33.
Så med andra ord, det låter som ett damur med diamanter, fast en herre skulle 110% kunna bära upp det.
Verkligen.
Vilket Elton John såklart har gjort.
Såklart. Nej, men Hublå har han ju haft mycket också. Och verkar gilla. Det var ju ett par Hublå som var uppe för auktion på auktionen. Om man tittar på klockorna som är uppe och estimaten, så skulle jag säga att de är väldigt blygsamt satta. Jag tror att vi kollar liksom på estimat som är orealistiska sett i proveniensen på de här klockorna. Och det ska bli intressant att följa och se lite var de landar. För jag tror att vissa av de här grejerna kan gå väldigt dyrt.
Jag har en fråga.
Ja.
Jag tror jag vet svaret. Men har de något estimat? Det är bara, vi tror att den ska gå så här. Så sätter de så lågt de bara kan så de inte ska missa. Ursäkta alla auktionshus. men det är sant.
Mm.
Reservationspriser.
Det står ingenting om det, tror jag.
Jag har en känsla av att det inte finns någon anledning att sätta reservationspriser om man är Elton John och ska låta ut sälja sin klocksamling.
Nej.
För om du säljer på en vanlig auktion så säger du att jag vill minst ha ut 5000 kronor på den här i näven. Då säger auktionshuset okej, men då ska vi sätta vårt reservationspris på det här så vi får vår provision och bla 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 bla. Och det är så det funkar. Men om man är Elton John kanske man inte gör det.
Nej, exakt. Det känns inte som att det finns några sådana. Men vem vet.
Vad ska du buda på då?
Jag tänkte buda på den. Det finns en version av Cartier Santo som heter Octogonale.
Mm.
Och den finns på auktion med platina, tror jag att det var. Mm. Eller om det var vitguld. Med svart tavla med diamanter. Också diamanter i länken istället för skruvar.
Oh.
Den är ganska ovanlig. Vore lite kul att se.
Då får du ta med stora plankan om du ska
Man kan ju lägga ut rop i alla fall. Sen lär väl den springa iväg. Skulle tro norr om 20 000 dollar. Bara en vild gissning. Men, och magkänsla. Men det var en av de mest diskret och smakfulla klockorna som auktioneras. Men det fanns nog det fanns lite kul grejer. Han har en ganska intressant Vacheron Constantin som heter Jalousie, som är en reissue på en historisk modell de har gjort, som har liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Som ett reglage som du slidar för att öppna upp liksom jalousiet för att se ur tavlan.
Ja, för att det är som en persien.
Exakt.
Fast diagonal. Nej, vad heter det? Horisont.
Vertikal.
Vertikal, förlåt. Du var för att säga det är
det är tidigt.
Yes. Den och sen så bara skruvar du på den och sen så då öppnas de 45 exakt. Grader, blir ja. Det?
Ja.
Så ser du
90 grader.
90?
Ja. Men du måste hålla den där knappen intryckt liksom för att kunna se tiden. Så när du släpper den så fjädrar den tillbaks.
Hör du, bränd jag låter när jag inte får dricka mer kaffe på morgonen.
Du blir så jävla stissig annars. Och en klocka vi inte får glömma är ju såklart en PRC som heter modell Tanagra, som är en Piece Unique med, jag kollar på bild här på den nu och garvar. Det är diamanter, safirer, emeralder, rubiner. Ser ut så här.
Holy shit.
Ja, holy shit.
Ser ut som Big Bang Tutti Frutti på typ. Länk.
Den är rätt galen. Och ganska kul, men ganska ful samtidigt måste jag säga. Men rätt Elton om vi säger så. Och auktionen kommer pågå ett tag. Den pågår mellan 9 till 28 februari.
Ungefär hur många Christus. Objekt?
Jag tror att det var fan 900 objekt, ursäkta dessvärr. Något sånt där totalt.
Ja, han rensar sitt Kyrgard-förråd.
Ja, exakt. Det var från hans estate någonstans. Så något av hans hus där han körde en liten yard sale. Och Britta har skrivit på ecotime.com om några av de här objekten. Så det finns lite bilder och lite mer info om klockorna.
Nice. Kul med auktioner. Mm. Vi gillar auktioner väldigt mycket. Av olika anledningar. Det finns mycket klockor som här. Hur många av de här klockorna visste man inte ens fanns? Eller liksom att... Ja. Jag har aldrig sett det förut. Visste inte att det fanns. Varumärkena kanske inte ens visste att de här grejerna tillverkas. Liksom,
nej.
Någon gång. Och auktionshus är ju otroligt bra på att... de tunga auktionshusen i synnerhet såklart. Att få in de här sortens objekt och dra till sig den här sortens auktioner. Sånt här byter ju händer mellan handlare och sånt hela tiden, fast det är ju på marknaden som inte syns. Och när det är en sån här stor auktion, man får se massa roliga saker på en gång som man inte ens visste fanns eller inte har sett, och något slags marknadspris på dem.
Auktioner
visar ju var marknaden ligger.
Exakt. Och såna här objekt är ju svåra att sätta ett marknadspris på förrän det säljs på auktion till exempel. För då vet man i alla fall vad en person är beredd att betala för ett sånt här objekt.
Ja, och den innan.
Och den innan.
Och den innan.
Och den innan. Ja, nej men alltså, ja. Alltså vissa grejer är ju väldigt svåra generellt att sätta ett pris på. Liksom. Framförallt när det handlar om liksom, special editions eller unique pieces och så vidare. Eller ju klockor som det bara säljs väldigt få av och som inte har sålts några av på väldigt många år. Så det ska bli intressant att se faktiskt vad de här klockorna klubbas för. Dels för att det är coola klockor, men också så blir det väl kanske lite missvisande för om man skulle ha en sån själv med tanke på proveniensen då. Givet att det är Elton John som är en av världens mest kända artister som har ägt de här klockorna.
Oh.
Ja.
Inte svårare än så.
Nej.
Så jätterolig auktion. Läs artikeln på Ecotime som Britta har skrivit. Följ auktionen på Christie's.
Yes.
Massa coola grejer.
Ja, ska vi prata från liksom Peace Unique PRCs till...
Vi ska prata om microbrands.
Yes, exakt.
Det finns en hel del mikrotillverkare som gör coola grejer. Jag har inte definitionen av mikrotillverkare i huvudet nu. Men mikrotillverkare för mig, i min egen subjektiva mening, är ju någon som bara tillverkar ett hundratal klockor, tusental klockor, några tusen klockor som högst. Och till en viss prisklass ofta. Och med en viss sorts... kanske en viss sorts standardurverk, för det är ju en skillnad mellan independent watchmaking och mikrotillverkare. En independent watchmaker kan göra det mesta själv och bara gör 25 klockor om året, och en mikrotillverkare kanske outsourcar en stor del av tillverkningen och sånt. Där har de olika prisklasserna. Så nu har jag tänkt högt. Har du facit på vad en mikrotillverkare är?
Nej.
Men det finns flera olika microbrands.
Ja, det finns, och det är ju en marknad som har blivit väldigt stor de senaste åren. I liksom kölvattnet av, ja, ta till exempel då Daniel Wellington. Skulle du klassa dem som en mikrotillverkare?
Jag skulle klassa det som fyllningsmassa, vad heter det? Aha,
fyllnadsmassa.
Som man fyller schakt.
Ja, okej. Okay, Schaktmassor.
Otroligt företag. Skräpprodukt.
Ja. Ja, jag hör vad du säger. Nej, men alltså mikromärken har ju... Den liksom marknaden har ju exploderat. Och så har vi sett många varumärken som har gått i graven under kvartskrisen, som har återupplivats av entusiaster nu under senare år. Nevada Gränsen till exempel, ett sånt märke. Men vi har ju faktiskt en svensk återförsäljare av ett välvalt antal av mikromärken.
Yes, som heter Sequence Watches. Och vi gjorde ett samarbete med Sequence, vilket var skitkul. Tog en titt på 5 favoriter från som de hade inne. Anders som driver företaget är ju liksom riktig klocknörd som har bestämt sig för att nu ska vi sälja mikromärken i Sverige. Och då är det därför han startade Sequence Watches. Och de har till exempel Unimatic.
Yeah.
Unimatic är ju ett håller på med hur ska man beskriva Unimatic? För vi kollade på ett av deras dykarur.
Ja, men det är ju liksom, jag skulle säga att det är avskalade tool watches. Mm. Med väldigt liksom minimalistisk design. Minimalistiska tool watches. Som liksom tål hårda tag.
Ja.
Kort sammanfattat.
Ja.
Mm. Och italienskt varumärke har funnits ett några år. Utvecklar nya modeller ständigt med olika komplikationer. De har dykare, de har vanliga time-only-klockor, kronografer och så vidare.
Och priset är inte helt uppåt väggarna heller?
Nej, det är väl, jag skulle väl säga snittpriset ligger väl mellan kanske 7 000-10 000.
Möjligt.
Där omkring.
Vi kan ha fel några tusen upp eller några tusen ner. Det är inte,
ja, det är inte så noga.
I den här podden är det inte så noggrant. Men vi tittade på en grön dykare från Unimatic i alla fall, som jag tyckte var väldigt cool. Vi har tagit egna bilder på sajten. Som ni söker på Sequence eller Unimatic kommer upp.
Jag ska faktiskt revidera mig själv där direkt. Jag skulle säga att snittpriset ligger strax ovanför 10 000.
Ja, men det mäktar man ju med om man sparar lite.
Men det finns modeller som kostar 6 000 kronor också. Och 7 000 kronor.
Men då hade du ju rätt.
Ja, men jag är äldre lite för offensiv.
Jag är lite mer loose i svängarna.
Ja, du är lite mer vag.
Okej. De är även Ole Schönweiss.
Som är ett gammalt schweiziskt företag från typ 50-60-tal.
Jag har haft en Ole Schönweiss kronograf från, jag tror det är från 60-70-talet. En gammal flygare med 24 timmars visning. Riktigt cool. Och det här varumärket har ju då fått en revival och de gör nya klockor, självklart inspirerade av sitt arv eftersom de gjort så mycket klockor genom åren. Kronografer och sånt. Vi tog ju på en dykarkronograf med så här blågrå tavla.
Ja. På Beats of Rice Link. Yes.
Så här vintage feeling. Fast en ny klocka som du kan ha på dig hela tiden. Prisklassen här är lite högre. Men det är otroligt coola klockor. Känns verkligen rätt, ser rätt ut och kan inte hitta någon annanstans i Sverige. Liksom. Så det är ju klart och tydligt en satsning. Och det tredje märket. Vi tog en titt på 5 klockor från 3 märken blev det. Vi valde ut några favoriter tillsammans med Anders från Sekvens. Fortis känner vi igen. Flygar Fortis.
Ja, de är ju främst, skulle jag säga, kända för sina Fliegers, som det heter på tyska. Med flygarur, pilotklockor.
Yes, och vi skrev i artikeln, jag tror Fortis startades typ på 40-talet. Eller
nej, 1912.
Ja, 1912.
Ja, faktiskt.
Borde jag kommit ihåg, det var jag som skrev det. Jag la in i artikeln till och med för att det var viktigt. 1912 började de göra flygarur då, i någon mån. Så det är ju mer än 100.
Ja, de började kanske inte med flygare ur 1912, men eftersom det var väl väldigt tidigt.
Nej, jag bara snackar historien.
Ja, men det är lugnt. Det får man göra ibland. Det är liksom, det är så det är. Det är bara för att jag har berövat dig på ditt morgonkaffe här.
Just det.
Men
klockan är ändå halv 11.
En av våra favoriter från Fortis som vi hade med i artikeln, det är den som heter Marine Master. Och i storleken 40 mm, den finns även i 44. Men den tycker jag var personligen min favorit.
Det var
favorit.
Den snyggaste, men nu hypar vi upp ett flygarursmärke.
Och så snackar vi om en dykarklocka.
Ja. Ett dykarur. Dykarklocka är sånt som du hoppar in i och åker ner under
vattnet. Ja, nej, men den Fortisen var min personliga favorit från de 5 vi tittade på.
Min med.
Väldigt liksom bra ergonomi på klockan, lite egen design på boett, schysst urtavla. där man har tänkt till lite, där själva texturen på urtavlan är hämtad från O1 i Fortis. Också så här lite blågrå urtavla. Jäkligt schysst och på ett väldigt skönt gummiarmband.
Grejen var med den klockan, Marine Mastern. Du kollar på den som är snygg.
Mm.
Du höll den i handen, så kändes den bra. Så satte du den på armen, så kändes den rätt.
Mm.
Det är inte alla armbandsur som ger en den känslan i en trestegsraket.
I en trestegsraket, nej. Nej, och det var ju också en av de dyrare klockorna av de fem vi kollade på. För den har ett listpris på strax över 30 000 någonting. Om jag inte missminner mig helt. Men den, ja, som du sa, kändes rätt.
Och vi kollade även på en kronograf, eller hur?
Ja, precis. En B-Compax. Ja. Och den kan man väl säga var en klassisk flygare, liksom.
En klassisk
med två register.
Så den klockan är till för någon som vill ha en klassisk flygare från ett varumärke med väldigt lång historia inom, för att leverera klockor inom flyg.
Mm.
Flygvärlden var på väg att säga.
Flygvärlden?
Inom flyget.
Nej, men det är tre av de varumärken vi kollar på. Det finns även ytterligare några varumärken som Sequence säljer. De säljer även pre-owned klockor.
Okej.
Okay. I liksom samma anda, eller vad man ska säga. Alltså det finns en tydlig röd tråd vad gäller Fortis. Sequence utbud av både nya och gamla klockor. Och de är alltså auktoriserade återförsäljare för de här varumärkena.
Nice. Och jag känner att vi snackar inte bevisligen inte lika flytande klockspråk på mikromärken. Så det är någonting vi måste adressera och förbättra oss på också. Och det var därför jättekul att kunna göra det här med Sequence, för att vidga vyerna och klämma på fler mikrobrands. För att det är många klocksamlare i Sverige som tycker, överhuvudtaget, som tycker att det är kul med mikrobrands. För du får unika klockor för i bättre prisklass ofta än en mer större och etablerade varumärken, kanske man kan säga.
Absolut, absolut. Nej, men så är det ju. Alltså, det finns ju mycket eller många modeller och varumärken som just klassas som mikrobrands, som faktiskt slår, som du säger, större varumärken på fingrarna vad gäller finish på liksom boetter, urtavlor, visare,
och ibland, urverk. Ibland bara känsla.
Och ibland, ja, men så är det ju liksom. Så att det, ja.
Och det är mycket handlar ju bara om hur det känns på
det är en intressant, vad ska vi säga, genre inom liksom klockvärlden, just mikromärken. Och framförallt med tanke på hur många mikromärken som finns på marknaden och hur många brands som faktiskt startas och som säljs nu för tiden, sett till hur det var för kanske 10 år sedan när vi började hålla på lite med klockor.
Så vi kanske får ta ett dedikerat avsnitt och snacka mikrotillverkare. Ja. Gärna med någon som
gärna med ett proffs.
Ja, vi kanske får får prata med Anders.
Från Sequence. Skulle vara väldigt trevligt.
Nice. Ja, den lägger vi i idélådan. Mm. Och så vi ska prata om ännu fler varumärken, för i Sverige finns det ju fler klocktillverkare än man kan tro.
Ja.
Och vi pratar absolut inte om Daniel Wellington. utan vi talar om varumärken såsom, så självklart, Sjö Sandström.
Mm.
Tusenö, Bravur.
Halda. Triva.
Ja, Epoch måste vi nämna när vi nämner Epoch, Halda också.
Triva.
Triva är ju... jag brukar säga farligt nära Daniel Wellington, så får man inte säga. Men de gör... Det är väldigt instegs.
Ja.
Och mycket design i deras klockor. Goss Watches.
Då snackar vi independent.
Yes. Sitter i Linköping och typ 30 klockor om året.
Mm.
Som säljs över hela världen. Måste talas mer om, och vi måste prata med Patrik från Goss. Vad har vi mer på listan över svenska varumärken som är nämnvärda?
Malm
Watches, såklart.
Också från Linköping, va?
Ja. Klockmäcket.
Klockmäcket, ja.
Ja, men det är väl typ dem. Varför tar vi upp de här? Jo, för att vi har skrivit en artikel om några favoritmodeller från dem, såklart.
Ja, men det är... det är kul att det händer grejer med svenska varumärken också. Det har ju länge bara varit ett fåtal liksom, och de som har liksom funnits längst är väl till exempel då Sjö Sandström. Men det kommer ju en hel del intressanta tillverkare, som till exempel Tusena, som gör bra klockor i en vettig prisklass runt 10 000 kronor. Som har fått bra traction. Och Malm också är väl en av dem liksom.
Malm gör ju även samarbeten med så här, flygflottiljer och sådana grejer. Att han, det är inte officiella samarbeten på det sättet. Men han har förklarat det på det sättet att han tar fram en klocka tillsammans med de som är anställda och så vidare där. Och så blir det liksom inofficiella... deras inofficiella klocka liksom, som alla kan köpa till ett, i bulk tillsammans liksom. Men det är ganska många som vill ha såna liksom. Så man kan ju köpa Malms vanliga klockor, vanliga modeller, men de här är ju limiterade och får bara köpas av de som jobbar inom en viss del av flygvapnet eller liknande liksom. Det är coolt.
Det är coolt.
För jag vet att grundaren till Malmö är ju flygnörd själv så att säga. Så han har verkligen nischat in sig på de delarna. Mm. Och det är uppskattat. Vet jag. Tusenö skulle jag också säga. Jag har inte klämt på någon Tusenö på flera år. Men jag ser dem på Instagram ibland och de ser väldigt bra ut. De har en modell som heter Shellback som heter Dykar ur.
Ja. Mm. Ah.
Är lite jag har inte sett någonting liknande den riktigt, utan den designen sticker ut och ser väldigt bra ut bara.
Men nu slog det mig, vi har ju glömt en tillverkare från samma breddgrader, det är ju E.C. Andersson.
Just det.
Lite inne på samma, de har också mycket fokus på dykarur med ganska egen design.
De ser väldigt tooliga ut.
Ja, verkligen.
Cool men tool.
Cool men tool. Ja, så att om ni vill förkovra er i lite kring svenska varumärken och några favoriter från vår skribent Andreas, så finns det att läsa om på ecotime.com.
Och det är det vi har att dela med oss av det här avsnittet. Det är januari, så vi tycker att det har hänt en ganska mycket grejer, men det kommer ju hända betydligt mer under året.
Ja, verkligen. Det som har varit lite i fokus nu är ju, som vi har märkt, vad gäller nyheter i klockvärlden, är ju som vanligt vid den här tidpunkten på året. De specialmodellerna från olika varumärken för att dedikerade till vilket år det är i den kinesiska astrologiska kalendern. Och i år är det drakens år. Och det har kommit en del specialmodeller från många olika tillverkare som just är dedikerade då för drakens år.
Har de drakar på sig?
I regel ja, någonstans. Ja.
Det kan vara rätt fett.
Det är coolt, absolut. Det finns både högt och lågt. Bell & Ross gjorde en specialare med graverad boett och länk och urtavla i draktema. Hublot gjorde en jätteful Spirit of Big Bang med draktema. Jäger gjorde...
Jag har inte sett den, men jag säger bara emot och säger
det. Nej, den tror jag att du... Jag tror att vi är rörande överens kring just den modellen faktiskt, att den inte ser bra ut.
Uppfattat.
J.J. LeCoultre gjorde en specialare på en reverso med graverad drake. Och emaljerad tror jag också den var.
Det är coolt. Jäger har gjort för sina reverso-modeller gjort massa coola limiterade mönster och motiv på baksidan, för som ni vet i reverso man kan ju vända på den och så är det baklocket uppåt liksom.
Ja.
Så kan man välja om man vill se urtavlan eller baklocket. Så då finns det ju jättestora möjligheter att göra coola grejer med baklocket.
Verkligen.
Och de har inte bara gjort drakar, de har gjort, det finns en historia av att Jäger gjort otroliga konst grejer liksom, ja, och sånt.
Absolut.
Eller att du bara graverar baklocket när du når en milstolpe i livet. Som att fylla 30, Alexander.
Oj, ja, men det har vi redan gjort.
Ja.
Ja. Får ta det när vi fyller 40.
Ja, det är...
ja, men bra. Glöm inte att följa oss på Instagram, på TikTok. Läsa våran blogg, ecotime.com.
Tror eller ej, men vår TikTok är on fire.
Det är det.
Ja.
Där ska ni hålla utkik, för där kommer det hända mycket roliga grejer.
Ja.
Som vi kommer dela med oss av. Så att, glöm inte att följa oss på våra sociala kanaler. Är det någonting ni vill att vi skulle lyfta i podden, är ni välkomna att mejla oss på podcast@ecotime.com eller slida in i DMs, som kidsen säger. Ja, och med det sagt så tackar vi för att ni lyssnar, och så hörs vi snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.